In Norway.
Jag har varit några dagar i Norge.
Flew to Stockholm yesterday.
Flög över till Stockholm igår.
I fly to Ukraine this afternoon.
Jag flyger till Ukraina i eftermiddag.
And on Friday the 26th I'll fly back to Stockholm.
Och fredagen den 26 oktober så åker jag tillbaka till Stockholm.
I head down to Jönköping and then south.
Åker till Jönköping och sen vidare söderut.
So fly back in Stockholm on Friday and then I fly back to Oslo the following Monday.
Och sen kommer jag tillbaka till Stockholm igen och den följande måndagen så åker jag tillbaka till Oslo.
Two nights in Norway.
Två nätter i Norge.
And then I go back home.
Och sen åker jag tillbaka hem.
So if you want to travel for 21 days.
Så om du vill resa snabbt under 21 dagar.
Very little sleep most nights, but it's great.
Det är inte mycket sovande under de här dagarna, men det är härligt.
In the Ukraine I have the privilege of teaching the Gospel of Matthew.
I Ukraina kommer jag ha privilegiet att få undervisa Matteus evangeliet.
And along with teaching the Gospel of Matthew, I'll be teaching a course on discipleship.
Och förutom det så kommer jag också att undervisa en kurs i lärjungaskap.
I'll also be doing a conference for them on discipleship.
Jag kommer också att göra en konferens där som handlar om lärjungaskap.
I'll be presenting ministry in Sweden and Norway while I'm there.
Och jag kommer också att lägga fram saken för att betjäna också Norge och Sverige som missionsfält.
Speaking in at least one church there in Kiev.
Kommer att tala i åtminstone en kyrka i Kiev.
And whatever else they line up on the calendar.
Eller var helst de får in mig i sin kalender.
So that's part of the reason that Resi's not with me.
Så det är en av anledningarna till att Resi inte reser med mig den här gången.
She likes to see me every once in a while when we're on a trip.
Därför hon vill se mig då och då.
But we also the reason she's not with me is because we rescued our daughter and her two babies 6 months ago.
En annan anledning till att hon inte är med är för att vi var tvungna att rädda vår dotter och hennes två barn för ett halvår sedan.
When you get to our age in life, you know, with grandchildren, you expect everything to just go fine, and all of a sudden, God has other plans.
När man kommer upp i våran ålder och man har barn och barnbarn, då förväntar man sig att allting ska gå som på räls, men helt plötsligt så dök det upp en situation.
So we have accepted what God has brought into our life.
Så vi har accepterat det som Gud har fört in i våra liv.
As His calling for our life right now.
Att det är hans kallelse för våra liv just nu.
In addition to the ministry that we do around the world.
Och det är naturligtvis vid sidan om det som Gud också låter oss göra runt om i världen.
So along with our daughter we have a little 3-year-old girl and a 1-year-old boy in our house.
Så tillsammans med vår dotter så finns det en 3-årig tjej och en liten 1-årig pojke i vårt hus.
And the screaming and the crying and the toys has taken some getting used to.
Och skrikandet och gråtandet och leksakerna och allting har tagit oss lite tid att vänja oss vid.
But if this helps me to understand God's care for my life, then it's a blessing.
Men om det här är någonting som får mig att förstå hur Gud bryr sig om oss i livet, då är det mycket välkommet.
I do look forward to see how God is going to use this in my life and ministry as I work with pastors around the world.
Och jag är väldigt entusiastisk över att se hur Gud kommer att använda det här för att hjälpa mig att betjäna pastorer och annat runt om i världen.
So with all that being said, my hair is getting whiter and thinner.
Så med allt det som jag har sagt nu så blir mitt hår både tunnare och mera grått eller vitt.
But I love those two little babies calling me papa.
Men jag älskar att de här små barnen eller bebisarna kallar mig för pappa.
That's not what I'm here today for, though.
Men det är inte därför jag är här idag.
I want to point you to the Lord Jesus and help you to see His face again.
Och jag vill peka er i riktning mot Jesus Kristus så att ni ska kunna se hans ansikte.
This morning we're going to look at Matthew chapter 9 verses 36 through 38.
Vi ska kika på Matteus kapitel 9 och verserna 36 till 38.
I find it interesting that in Jesus' ministry and his teaching, he uses things to paint pictures that are common ordinary sights.
Jag ser det när Jesus betjänar människor och undervisar så använder han olika bilder som är bilder som vanliga människor förstår.
As he was teaching the people or teaching his disciples, He must have been looking around at his surroundings.
När han undervisade både folket runt omkring sig och lärjungarna så måste han ha tittat liksom på omgivningen.
And it's a wonderful way of teaching.
Och det är ett underbart sätt att undervisa.
Now I'm not going to teach about the disco ball this morning.
Jag ska inte tala om den här diskokulan eller vad.
But as we look at him referring to the sheep and then the fields, the grain fields, he must have been in that locale.
Eftersom man talar i det här kapitlet om de här sädesfälten och de här sakerna, så måste han ha varit i den miljön när han talade.
But regardless of where people are in life, we must see them through the eyes of Jesus.
Men oavsett var människor befinner sig i livet, så måste vi se dem genom Jesu ögon.
Let me give you the background to Matthew 9 verses 36 and 38.
Låt mig ge bakgrunden till Matteus 9 verserna 36 till 38.
It appears that this is a typical day in the life of the Lord Jesus.
Det tycks vara en vanlig dag i Jesu liv.
In Matthew chapter 9 verse 1 he traveled across the Sea of Galilee.
I vers 1 där så ser vi att han åkte över sjön Galileen, den galileiska sjön.
In verses 2 through 8 he healed the man who was bedridden with palsy.
I verserna 2 till 8 så ser vi att han helade en man som var förlamad.
In verse 9 he's going through the town, he sees Matthew the tax collector and he calls him to follow him to be his disciple.
Och i Matteus 9 så kallar han Matteus som var en skatteindrivare att bli hans lärjunge.
In verse 10 he's having lunch in Matthew's house.
Och i vers 10 så äter han lunch i Matteus hus.
Lunch becomes a Bible study.
Lunchen övergår i ett bibelstudie.
By the way, who invited all these people to Matthew's house since it was a large crowd?
Och förresten, vem var det som egentligen inbjöd in alla människorna till Matteus hus eftersom det såg ut att vara en stor skara?
It was Matthew himself.
Det var Matteus själv.
He was excited about following the Lord and he didn't hesitate to tell his friends.
Han var så upprymd över att följa Herren Jesus att han tvekade inte på att bjuda in sina egna vänner.
God had changed his life and he couldn't help but share it.
Gud hade omvänt hans hjärta och han kunde inte hjälpa att dela det med sina vänner.
Then in verses 11 through 13 the Pharisees come and they're challenging him.
Och så ser vi i verserna 11 till 13 hur fariseerna kommer och de utmanar honom.
These are the religious leaders and they actually come in and interrupt the lunch that Matthew is having for Jesus.
De är de religiösa ledarna, de kommer in och stör eller avbryter den här lunchen eller måltiden som Jesus har för de här människorna.
So Jesus has to settle a debate between them.
Så Jesus måste helt enkelt lugna ner den här en slags debatt som uppstod eller argument.
And this is where Jesus says, I'm not come to call the righteous, but sinners to repentance.
Det där han säger att jag inte kommit för att kalla de rättfärdiga utan syndare som att omvända sig.
The Pharisees considered themselves the righteous people.
Fariseerna betraktade sig själva som de rättfärdiga människorna.
They were getting God's approval by the way that they live their lives and showing it to people.
De fick Guds godkännande genom det sättet de levde och visade upp sig för människor, tror de.
Then we go on into verses 14 through 17 and the Pharisees challenge Jesus about his disciples and disciples not fasting.
Och i verserna 14 till 16 ser vi hur fariseerna utmanar Jesus om hans angående hans lärjungar och varför de inte fastar.
Verses 18 and 19, a man comes to Jesus and wants him to come to his home to raise his daughter.
Och i versen 18 och 19 så kommer en man till honom som bjuder in honom till sitt hem för att hela sin dotter.
Then verses 20 through 22, Jesus battles the crowd, but then he heals a lady with the issue of blood.
Sen ser vi här i verserna 20 till 22 hur Jesus är där i den här stora folkskaran, men hur han också helar en kvinna som har lidit av blödningar.
Verses 23 through 26, Jesus raises the girl from the dead.
Och i verserna 23 till 26 så ser vi hur han uppväcker den här flickan från de döda.
Verses 27 through 31, Jesus goes to another home where he heals the two blind men.
Och i verserna 27 till 31 ser vi hur Jesus går till ytterligare ett hem där han helar en blind person.
Verses 32 through 34, Jesus leaves that home and goes to another one and delivers a demon-possessed man.
Och i verserna 32 till 34 så ser vi hur han går till ytterligare ett hem och befriar en man som har varit demonbesatt.
So then we take a breath.
Så nu får vi liksom pusta ut här.
And in verse 35, the scriptures explain that this is a typical day in the Lord, a day in the Lord Jesus Christ's life.
Så ser vi här i vers 35 att det här är bara en helt vanlig dag i Jesu liv.
So see, my travels and everything that I'm doing around, that's nothing. Jesus did it every day.
Så när jag reser och gör mina grejer, det är ingenting. Jesus gjorde så här varje dag.
But all of this does not include the time that he spent in prayer talking to his heavenly father.
Men allt det som har sagt så vi har läst om inkluderar inte den tiden som han använde för att be och spendera tid med sin himmelske fader.
How else could Jesus accomplish so much in 3 to 3.5 years unless he spent adequate time in prayer?
Hur skulle han annars kunna hunnit med så mycket på de här 3 eller 3.5 åren om han inte hade spenderat så mycket tid i bön?
So what was Jesus' motivating factor?
Så vad var det som motiverade Jesus?
What got Jesus out of bed in the morning?
Vad var det som gjorde att Jesus studsade upp ur sängen på morgonen?
Now we're at verses 36 to 38.
Och nu har vi kommit till verserna 36 till 38.
Pastor, would you read those?
Kan du läsa dem, pastor? När jag såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sa det till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.
There are 2 questions I want to answer for you this morning.
Det är 2 frågor här som jag vill svara.
The first one is, what did Jesus see?
Den första är, vad såg Jesus?
And the second one is, what did Jesus say?
Och den andra är, vad sa Jesus?
Let's flip those. Let's look at the second one first.
Vi kan börja med att titta på den andra frågan.
What did Jesus say?
Vad sa Jesus?
He pictured a harvest field for his disciples.
Han målade upp ett skördefält för sina lärjungar.
As I explained, he often used ordinary objects as teaching lessons.
Som jag nämnde tidigare så använde han ofta många sådana här vardagliga föremål som han använde för sin undervisning.
Here he draws their attention to a field that must be close by that's ready for harvest.
Låter han dem liksom se ett skördefält som antagligen var väldigt nära att skördas.
And as that field of grain is ready to be harvested, he doesn't say to his disciples, go work there.
Och han säger inte till lärjungarna, eftersom den här åkern här nu tycks vara redo att skördas, gå dit och arbeta.
But there appears to be a lack of those to gather the grain.
Utan det ser ut som att det är en avsaknad av personer som kan jobba med det här.
As Matthew describes the progression as Jesus is teaching the disciples.
Så när Jesus beskriver den här hur det här gick framåt och vad Jesus gjorde.
He called them to follow him.
Så kallade han dem att följa honom.
And then he teaches them to have compassion.
Och sen undervisar han dem att ha medlidande.
And that's where we are this morning in verses 36 to 38.
Och det är det som vi ser här i verserna 36-38 denna morgon.
He wanted to direct the compassion of their heart.
Han ville rikta deras hjärtans medlidande i en viss riktning.
So we finish up chapter 9, but then in chapter 10 is where he calls them to be apostles to send them out.
Så nu avslutade vi kapitel 9 här, men i kapitel 10 så ser vi hur han sänder ut dem som apostlar.
But between the calling to be disciples, to follow him, and the sending out, there needs to be compassion.
Men från den dagen han kallar dem till att bli lärjungar till att han sänder ut dem, så måste de lära sig att ha ett medlidande.
So what does he say to his disciples?
Så vad säger han då till lärjungarna?
He said, pray earnestly.
Han säger, be helhjärtat.
Beg God.
Be Gud.
Plead with God that he will send laborers into the harvest.
Böna och be att han ska sända arbetare till skördefältet.
A number of years ago, there was a gentleman in the church where I was serving.
För ett antal år sedan så fanns det en man i den kyrkan där jag arbetade vid den tiden.
He had pastored churches before, but he did not have any formal Bible training.
Han hade varit pastor för olika församlingar tidigare, men han hade ingen formell pastorsutbildning.
And so he talked to me about going to visit a Bible college to see about getting some Bible training.
Så han talade lite grann om att kanske åka till en speciell bibelskola och få den träningen eller utrustningen.
So I took him to a Bible college and we sat through classes and he really got excited about it.
Och jag tog med honom till en sådan plats och han satt med under lektionerna och han tyckte det var fantastiskt.
He saw that this would equip him to do a better job of pastoring.
Och han såg att det här skulle utrusta honom för att göra ett bättre jobb som pastor.
After the visit we came back to we came home.
Efter det här besöket så kom vi hem igen.
And the next service, one of the deacons was there after the service we were talking.
Och när vi hade nästa gudstjänst så var det en av diakonerna där som började tala med oss.
And my friend Paul was still excited about the possibility of going to Bible college.
Och min vän Paul, han var väldigt entusiastisk över att kunna åka till bibelskolan.
So then Paul told the deacon about how exciting it would be to go to Bible college.
Så Paul berättade för den här diakonen liksom att vad roligt det ska bli att gå till den här bibelskolan.
And the deacon looked at him and said,
och diakonen tittade på honom och sa,
don't worry, you'll get over it.
Ah, ta det lugnt, det går över snart.
Yeah. There was a young lady in the church that had a wonderful ability in music.
Det var en ung dam i samma församling eller i församlingen som hade en fantastisk gåva med musik.
At 16 years old she could play like someone who had years of training.
Och när hon var redan när hon var 16 år så kunde hon spela som någon som hade haft år av utbildning.
God was working in her heart to do something for him.
Gud arbetade i hennes hjärta så att hon skulle kunna verka för honom.
So my wife and I took her to a Christian college where she was able to see and get excited how she could use her abilities for the Lord.
Så min fru och jag tog med henne till en speciell skola, en kristen skola, så där hon kunde bli utrustad och kunna använda den här gåvan till Guds förhärligande.
She came home excited and told her mom about the possibilities and how great it was.
Så hon kom hem och berättade för sin mamma om de här möjligheterna som fanns.
And her mom looked at her and said, you need to get some training so you can get a job that pays good money.
Och mamma sa, ja, du behöver få en utbildning där du kan få ett jobb där du kan tjäna mycket pengar.
Now that was many years ago.
Ja, det var många år sedan som det här hände.
That lady today is working a regular job which is no problem with.
Den här personen eller damen jobbar idag ett helt vanligt jobb och det är inget problem med det.
But she's doing very little for the Lord.
Men hon gör väldigt lite för Herren.
And as I understand it, she's living a defeated life.
Och som jag ser det och förstår det så lever hon på något sätt besegrad som kristen.
See, we beg and we plead with the Lord that he will send laborers into the harvest field until it comes home.
See, vi bönar och ber till Herren att han ska sända arbetar inte skördefältet tills han kommer till oss.
And then a lot of times we're the first ones to kill the joy for those that want to serve him.
Och många gånger är vi de första som dödar glädjen hos de som vill tjäna honom.
Your pastor shared with me there's 3 young men that are in Bible school today.
Pastorn delade med mig att 3 unga män som är i bibelskolan just nu.
God is working. That's exciting.
Och Gud verkar. Det är jättespännande.
We need to encourage them.
Vi behöver uppmuntra dem.
And when our young people want to follow the Lord, we need to turn them loose also.
Och när våra unga människor vill tjäna Herren så gäller det att släppa loss dem.
So what did Jesus say to his disciples?
Så vad sa Jesus till sina lärjungar?
He taught his disciples to pray, to beg God to send laborers into the harvest.
Han sa, bön och be till Gud att han ska sända arbetare in till sitt skördefält.
Then the other question, what did Jesus see?
Vad den andra frågan då, vad såg Jesus?
Jesus saw the crowds.
Jesus såg folkmassorna.
It's interesting that it doesn't say that Jesus saw a lot of ungodly sinners.
Det står inte att Jesus såg en massa ogudaktiga syndare.
Yes, he saw people who were helpless and hopelessly lost.
Ja, han såg människor som var hjälplösa och förlorade.
But he saw people who were bound by tradition and bound by rules.
Men han såg också människor som var bundna av regler och traditioner.
They were trying to please God by obeying rules.
De försökte att behaga Gud genom att lyda regler och förordningar.
Jesus saw sheep without a shepherd.
Jesus såg får utan herde.
They were outside the fold.
De var utanför fållan.
They were outside the protection of the shepherd.
De var utanför herdens beskydd.
Out where the wolves could attack them and kill them.
Där ute där vargarna kunde attackera dem och döda dem.
It's so easy to look outside of the church and to see people who are uncaring and not interested in Jesus.
Det är lätt att se utanför kyrkan och se de här människorna som tycks vara ointresserade och inte bryr sig om Jesus.
We see them that they're not interested in church.
Vi ser att de är liksom inte intresserade av kyrkan.
We see them as only interested in their own lives.
Och vi ser på något sätt att de är bara intresserade av sitt eget liv.
But it's another thing to see people as Jesus saw them, as sheep.
Men det är en helt annan sak att se människor som Jesus såg dem, som får.
Wandering about without a shepherd.
Som vandrar omkring utan en herde.
Out among the wolves.
Där ute bland vargarna.
We look on the crowds and we imagine a better world with people turning to Jesus.
Vi ser på folkmassorna och vi kanske tänker oss en bättre värld med Jesus.
But we miss seeing the sheep around us.
Men vi missar att se de här fåren som finns runt omkring oss.
Matthew chapter 9 verse 36 tells us he had compassion on them.
Matteus 9:36 står att han hade förbarmande över dem.
In the original language the word compassion means to feel deep sympathy.
I grekiskan så står det att han kände liksom en djup empati med dem.
This deep sympathy is best seen in Jesus' healing ministry.
Och den här djupa empatin ser vi kanske allra bäst i hans tjänst då han helade människor.
He gave sight to the blind.
Han gav syn till de blinda.
He raised the dead.
Han uppväckte de döda.
He fed the hungry.
Han gav mat till de hungriga.
He cleansed the leper.
Han helade en spetälsk.
But here in Matthew, it leads into a different direction.
Men här i Matteus ser vi att han leder oss i en annan riktning.
Jesus saw the people with a deep feeling of sympathy.
Jesus såg folket med en djup empati.
He saw them as sheep not having a shepherd.
Han såg dem som får som inte har någon herde.
Ordinary sheep are dumb.
Vanliga får är dumma.
The worst they can do to you as far as defending themselves is to butt you.
Det värsta de kan hitta på för att liksom försvara sig det är att stånga dig lite.
But most of the time if you get them backed into a corner, they'll try to climb out of the corner.
Men om du försöker att mota in dem i ett hörn så försöker de att klättra ut ur hörnet.
They're basically defenseless.
De är egentligen helt och hållet försvarslösa.
They're helpless.
De är hjälplösa.
If they run away, they can't find their way back home themselves.
De springer bort så hittar de inte hem.
They're lost without a shepherd.
De är förlorade utan en herde.
Jesus saw the people out on their own.
Jesus såg folket där ute på egen hand.
No shepherd.
Ingen herde.
No defense.
Inget försvar.
And no way of getting home.
Och inget sätt att hitta hem.
They were lost.
De var förlorade.
As I mentioned a moment ago, we look on the crowds and imagine a better world with people turning to Jesus.
Och vi tittar på folkmassorna och vi tänker oss att en bättre värld genom att människor skulle vända sig till Jesus.
But do we see people with eternity in view?
Men ser vi människorna med evigheten som perspektiv?
We must see people as souls in need of a savior.
Vi behöver se människorna som själar som har ett behov av en frälsare.
Do you see people through the eyes of Jesus?
Ser du människor genom Jesu ögon?
I love having ministry in Sweden and Norway.
Jag tycker om att betjäna människor i Sverige och Norge.
I cannot stand here and share stories of starving children with you.
Jag kan inte stå här och berätta om berättelser om svältande barn här.
I have never known a child in Sweden or Norway to go to bed hungry.
Jag har aldrig sett ett barn i Sverige eller Norge som går till sängs hungrig.
And I cannot show you pictures of starving children with swollen bellies.
Jag kan inte visa er bilder av svältande barn med svullna magar.
If I showed you pictures of children in Sweden and Norway, it would be the healthiest children in the world.
Om jag skulle visa bilder på barn i Norge och Sverige så skulle det förmodligen vara de hälsosammaste i världen.
I mentioned that back in April we rescued our daughter and her two babies.
Jag nämnde att i april förra året så fick vi hjälpa vår dotter med hennes två barn.
They're now living with us in their recovery period.
De lever nu med oss medan de återhämtar sig.
And we're anticipating them living with us at least 2 years.
Och vi förväntar oss att de kommer att bo med oss förmodligen minst
två år. So that they get their lives turned around and can move forward.
Så att de får sina liv liksom rättvända och kan gå vidare i livet.
This coming week I will meet a group of children in the Ukraine.
Den här kommande veckan så kommer jag möta en grupp med barn i Ukraina.
The group will be 100 special needs children.
Den här gruppen kommer att bestå av ungefär 100 barn som har speciella behov.
There's a stiftelsen here in Sweden known as Hope 587.
Det finns en organisation här i Sverige som kallas för Hope 587.
And the objective of this stiftelsen is going to the Ukraine and helping these special needs children.
Och den här stiftelsens mål är att åka till Ukraina och hjälpa de här barnen.
As I understand it, in Ukraine they're basically put back in the closet and forgotten about.
Och som jag förstår det så oftast vad som händer i Ukraina är att man helt enkelt bara stoppar undan de här barnen i garderoberna och låter dem vara.
That's not politically correct, right?
Och det är inte politiskt korrekt. No.
But it's true.
Men det är sant.
And it's sad.
Och det är tråkigt.
And it breaks our hearts.
Och det liksom krossar våra hjärtan.
But this week the leader of Hope 587 will be in the Ukraine and send down up there.
Samma tid nu när jag är där så kommer ledaren för den här organisationen vara där.
And she's going to bring 100 of these special needs children out to the camp to give them a tour.
Och hon kommer att ta de här 100 handikappade barnen på en speciell rundtur på ett läger.
The ministry that I'm working with is looking at adding on a special week of camp every summer for these children.
Så organisationen jag jobbar med hoppas på att kunna organisera ett läger varje sommar för de här barnen.
And they're hoping to work it where they can take care of 500 special needs children during the summer.
Och man jobbar mot målet att kunna ta emot ungefär 500 såna här handikappade eller utvecklingsstörda barn varje sommar.
For a week of one week of ministry each summer to them, giving out the gospel and caring for their spiritual needs.
Och att man då under den tiden liksom skulle ta hand om dem och kunna predika evangelium och ta hand om deras andliga behov.
Now I've described two situations for you.
Så nu har jag beskrivit två situationer för dig.
I talked about our daughter and her two children.
Jag talade om min dotter och hennes två barn.
I've talked about these special needs children in the Ukraine.
Jag talade om de här handikappade utvecklingsstörda barnen i Ukraina.
Did you feel compassion in either way?
Kände du på något sätt liksom ett medlidande i något av de här fallen?
Then we're going to take an offering.
Då ska vi ta en nej jag bara skojar. Vi ska ta för lägen, jag skojar.
That's what we do in the United States.
That's what we have to do in USA.
No, I wanted you to feel compassion because this is what Jesus wanted to get across to his disciples.
Nej, jag vill att ni ska känna bara för det var detta som Jesus försökte att få lärjungarna att förstå.
And even though he healed their sicknesses.
Och även då han helade deras sjukdom.
Even though he raised the dead.
Och även då han fick folk att uppstå från de döda.
His intent, his purpose was to reach their heart.
Men hans syfte, hans mål var att nå deras hjärta.
He knew that their heart needed to be changed.
Han visste att det var deras hjärtan som behövde bli förändrat.
He came to give his life so that their sin could be forgiven.
Han kom för att ge sitt liv så att deras synder kunde bli förlåtna.
And the compassion he wanted to get across to his disciples was not feeling sorry for them.
Och det här medlidandet som han ville få fram där var inte att han skulle känna tycka synd om dem.
It was to see their spiritual needs and give them the gospel.
Och det var att se deras andliga behov och ge dem evangeliet.
That is the compassion of the Lord Jesus Christ.
Och det är det medlidandet som vi ser hos Jesus Kristus.
That's what got him out of bed in the mornings.
Det var det som fick honom att kliva upp på morgonen.
But that's the reason that he came.
Det var det som var anledningen till att han kom.
And that's why he bled and died on the cross of Calvary.
Det var därför han blödde och dog på Golgata kors.
For your sin and for my sin.
För er synd och för min synd.
Oh, having compassion on people out here that are the healthiest people in the world.
Att ha medlidande av de här människorna där ute som kanske är de mest hälsosamma i hela världen.
But on the inside there's a heart that's void of God.
Men på insidan finns det ett hjärta som saknar Gud.
They need to know about a savior.
De behöver veta att det finns en frälsare.
And it begins with us having a broken heart for them.
Och det börjar med att vi har ett förkrossat hjärta för dem.
If we're believers,
om vi är troende,
if we know the Lord is our personal savior,
vi känner Herren som vår personliga frälsare,
we're called to follow him.
Då är vi kallade att följa honom.
But along with that calling there must be compassion.
Men tillsammans med den kallelsen så måste det finnas också ett medlidande,
not just for the physical needs,
inte bara för de fysiska behoven,
but for the spiritual needs,
men också för de andliga behoven.
Norway,
i Norge,
it is like Sweden has been known as a Christian nation.
Precis som Sverige har liksom varit känt som en kristen nation.
Christianity has been taught in the public schools in both countries.
Och kristendomen har undervisats i de allmänna skolorna tidigare.
We were in language school for a couple of years while we lived in Norway.
Vi gick i språkskola i Norge när vi var där för många år sedan.
In our class there were Muslims in our class.
Och i den här klassrummet så fanns det muslimer.
Easter season came around.
Så kom påsken.
And just before Good Friday, our teacher taught about what Easter means in Norway.
Och precis innan långfredagen så berättade läraren vad påsken betyder i Norge.
Now I knew that she was a Bible reader in the state church.
Och she was.
She read the scriptures in the state church.
Ja, okej. Hon var någon som läste skrifterna i norska kyrkan då, lutherska kyrkan.
I knew that she knew what the Bible taught.
Så jag visste att hon visste vad Bibeln undervisade.
But when she laid out the Easter story, I was just excited.
Så när hon började berätta om den här påskberättelsen så blev jag väldigt entusiastisk och upprymd.
She told why Jesus came.
Hon berättade verkligen varför Jesus kom.
She told about the suffering that he went through.
Hon talade om det lidande han gick igenom.
She told about him dying on the cross.
Hon berättade om att han dog på korset.
She even told about him raising again the
hon
third day.
Hon talade till och med om att han uppstod från de döda.
And as a pastor I was ready to jump up and shout.
Och som pastor liksom jag var bara redo att hoppa upp och ropa.
But I didn't. That's not the Norwegian way.
Men jag gjorde inte det, för det gör man inte i Norge.
So I waited until after class, and then I went up to the teacher.
Så jag väntade då tills lektionen var över, och så gick jag upp till läraren.
Her name was Marit.
Hon hette Marit.
And I told Marit, thank you for sharing the gospel today.
Och jag sa, tack så mycket Marit att du delade evangeliet med oss.
I told her that I got excited when she shared the Easter story and how she gave out the gospel.
Och jag sa, jag blev så upprymd i mitt hjärta när jag hörde hur du berättade evangeliet och gav det till de här människorna som satt där och lyssnade.
And I thanked her for using what she could to do evangelism in the class.
Och jag tackade att hon tog det här tillfället att evangelisera i klassrummet.
And she said, oh no, Van.
Och sa, nej, Van.
That was not my intent.
Det var inte mitt mål.
You're wrong.
Du har helt fel där.
She said, I was teaching the history of Norway and what people have taught and believed in Norway.
När jag berättade bara om historien om vad man har trott och liksom här i Norge.
I was not intending to give out the gospel.
Jag hade inga planer på att dela evangelium.
Well, if that was not intended and she did such a great job, I'd love to see what it was if she intended to do it.
Och om det inte var hennes mening att göra det, så skulle jag vara väldigt intresserad av att se om hon hade haft det målet, hur bra hade det varit då?
But it broke my heart.
Men det krossade mitt hjärta.
Because she knows the story, but there seemed to be a lack of a personal relationship with Jesus Christ.
Men det som krossade mitt hjärta var att hon kunde de här sakerna. Men
Det fanns ingen personlig relation med Gud där.
See, that's where the compassion of Jesus comes in.
Och det där medlidande som Jesus hade kommer in.
People may know the stories.
Människorna känner till berättelsen.
They may know all about Jesus coming.
De kanske vet vad det innebär att Jesus kom.
But do they know him as personal savior?
Men känner de honom som deras personliga frälsare?
Do we look on the crowds with compassion in our hearts?
Ser vi på folkmassorna med ett medlidande i våra hjärtan?
So let's bring this down to an application to our lives if it hadn't already.
Låt oss se om vi kan tillämpa det här i våra liv om vi inte redan har gjort det.
Jesus saw the crowds.
Jesus såg folkmassorna.
He saw the crowds going about with their daily lives.
Han såg hur människorna var där ute och gjorde sina saker i det dagliga livet.
We go shopping and we see the crowds.
Vi går och handlar, vi ser folkmassorna.
And my impulse is to see how fast I can get what I need and get out of there.
Och som jag känner där, hur snabbt kan jag få mina handla mina grejer och försvinna därifrån?
And that's particularly on Saturday afternoon.
Och det är särskilt sant på lördag eftermiddagen.
But what would Jesus see in that situation?
Men vad skulle Jesus se i en sån situation?
Now I'm not asking you to start shouting Jesus, Jesus, Jesus in the middle of Ica or not Rematusen here, right?
Jag menar inte att ni ska ställa er och skrika Jesus, Jesus, Jesus på Ica eller var ni nu befinner er.
Jesus would see sheep in a harvest field.
Men Jesus såg alltid får och ett skördefält.
Jesus was moved with compassion.
Jesus blev alltid vidrörd av det här medlidandet.
He looked at people with his heart.
Han såg på människor i sitt med och genom sitt hjärta.
Today he would see people moving around with no real purpose in life.
Idag skulle han se människor som flyter omkring utan något syfte i sitt liv.
He would see their hearts as empty.
Han skulle se hur deras hjärtan är tomma.
But then Jesus gave a task.
Men sen gav Jesus dem en uppgift.
He tells us to take his burden as our burden.
Han säger att vi ska ta den bördan han har som vår börda.
We look on the crowds and we see a better world with people turning to Jesus.
Och vi ser på folkmassan och tänker att världen skulle bli bättre om de vände sig till Jesus.
But that's in some other country.
Men det är kanske något annat land.
We need to see people as sheep all around us.
Men vi behöver se de här människorna som får runt omkring oss.
And once we begin to have this heart of compassion like Jesus had.
När vi börjar ha det här hjärtat av medlidande precis som Jesus hade.
Our lives will change.
Då förändras, eller kommer våra liv att förändras.
He wants us to see people as helpless and hopeless without a savior.
Han vill att vi ska se människorna som hjälplösa och hopplösa utan en frälsare.
He wants us to pray with a heart of compassion.
Han vill att vi ska be med ett hjärta fullt av medlidande.
He wants us to plead with him to send laborers into the harvest.
Han vill att vi ska böna och be att han ska sända arbetar in eller ut på skördefältet.
At the same time he wants to send us out to reach them.
Men samtidigt vill han sända oss ut för att nå dem.
So where are you today?
Så var befinner du dig då?
Are you one in the crowd that Jesus sees as a sheep without a shepherd?
Är du en av dem som Jesus såg där ute bland folkmassorna, får utan herde?
If so, he says come.
Om du är det så säger han kom.
Believer, do you have a heart of compassion toward people around you?
Och som troende har du ett hjärta av medlidande för människor runt omkring dig.
They need to hear the good news of a savior.
De behöver höra de goda nyheterna om frälsaren.
Will you plead with God that he will send forth laborers into the harvest field?
Vill du böna och be att han ska verkligen sända arbetare ut på skördefältet?
And will you allow God to give you his heart or compassion for them?
Vill du låta Jesus ge dig ditt eller hans hjärta för de här människorna?
Let's pray together.
Låt oss be tillsammans.
Father, our hearts break as we're reminded of the multitudes that we see every day.
Fader, våra hjärtan blir förkrossade när vi tänker på de här folkmassorna vi ser dagligen.
Lord, so often I get busy and tied up in my own life.
Och jag blir så ofta upptagen med mitt eget liv.
And I'm running here and there taking care of my own needs.
Och jag springer hit och dit för att ta hand om mina egna behov.
When there's lost sheep all around me.
När det finns förlorade får överallt runt mig.
Lord, I pray that you will work in our hearts that instead of just seeing people, we'll see souls.
Så Herre, jag ber att du skulle arbeta i våra hjärtan på ett sådant sätt så att istället för att se människor där ute så ser vi själva.
That we'll see sheep in need of a savior.
Och att vi ser får som har ett behov av en frälsare.
And as you open the door, that we will tell people about the savior.
Och att när du öppnar dörren, att vi skulle berätta för människor om frälsare.
Thank you for allowing us to serve you.
Tack Herre att du har tillåtit oss att tjäna dig.
Thank you for the example that you set.
Tack för det exempel som du har gett oss.
And Lord, thank you for having compassion on us.
Och tack Herre att du har medlidande för oss, eller med oss.
In Jesus' name we pray.
I Jesu namn ber vi. Amen.
Amen.